Welcome to the podcast, Second Opinion. Analysis of church and society.
Välkommen tillbaka till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudensjön och bredvid mig sitter
Ola Fredsinger.
Och det är väldigt trevligt att sitta tillbaka här igen med, och samtala om viktiga saker. Och i år så är det ju så att vi firar, eller rättare sagt Lausanne-deklarationen firar 50 år. Och det är ett dokument som mejslar fram vad som är evangelikal eller väckelsekristen tro som vi i Svenska Evangeliska Alliansen har som bas. Och som vi också har varit med och tagit fram en antologi, en festskrift skulle man kunna säga.
Ja, men precis. Det är jag och Göran Jansson inom EFK som har varit redaktörer för den här antologin. Och det är också så att det finns en historia här att Svenska Evangeliska Alliansen nybildades i Sverige 2001. Den fanns redan på 1850-talet, så det är en väldigt gammal organisation. Men den nybildades för drygt 20 år sedan och då var det som en förlängning av Svenska Lausanne-kommittén. Mm. Och Göran var ju då dessutom sista ordförande i Svenska Lausanne-kommittén. Så att det finns en rolig koppling där bakåt. Mm. Och Lausanne-rörelsen fick ju en oerhört stor betydelse för stora delar av världen. Och för särskilt förstås evangelikala kristna. Och Lausanne-deklarationen fick ju sätta ord på vad det egentligen var. Mm. Så att i grunden är det ju en missionsrörelse som har velat underlätta och sporra till mission i hela världen. Mm. Men mitt i allt har också blivit en identitet att hjälpa evangelikala att formulera sin tro, sin teologi.
Mm. Och det stora Lausanne-mötet 1974 i Schweiz var ju av väldigt stor betydelse. Det var ju Billy Graham från USA och John Stott från Storbritannien som var en av de kanske kändaste förgrundsgestalterna under den konferensen. Och sen fick massa effekter runt om i världen för mobilisering, för missionsuppdraget, för kristet samhällsengagemang. Och inte minst här i Sverige så fick det också stor betydelse med det flera församlingar och samfund också använde Lausanne-deklarationen som en sorts markör eller en trosförklaring för vad man står för i de viktigaste frågorna kring kristen tro. Ja, Jesu identitet och Bibelns tillförlitlighet och auktoritet och så vidare.
Just för att den var så kärnfull och samtidigt innehållsrik. John Stott var ju en mästare på att formulera och få både substans och precision. Mm. Och det är det som behövs här.
Men sen så lever vi ju i år 2024 där evangelikalism har fått en ny betydelse skulle man nästan kunna säga. Har blivit lite mer synonymt med en politisk strömning då inte minst i USA med den kristna högern och den support som man idag har för den tidigare presidenten Donald Trump och mångas förhoppningar av att han ska bli återvald till hösten.
Jo, men precis. När den vanliga svensken hör begreppet evangelikal eller egentligen white evangelicals är det ju ofta då man talar om. Så är det kanske inte främst en teologisk inriktning man tänker på utan en politisk. Och det är klart att det är olyckligt på många sätt. Och vi har ju haft den här frågan uppe flera gånger. Dels kanske att betona vårt eget arv att när vi definierar evangelikal så är det ju egentligen den globala evangelikala rörelsen som inte minst berör det globala syd. Mm. Och det var ju också en viktig del redan av den första Lausanne-konferensen och ännu mer kanske man kan säga i de följande konferenserna i Manila och Kapstaden. Mm. Att ge ett utrymme, en plattform för hela den globala kyrkan. Och där är ju fortfarande USA en viktig aktör men den är ju faktiskt en minoritet i de sammanhangen. Mm. Och men det har ju också visat sig att många som kallar sig evangelikala i USA, när man tar dem lite mer på pulsen så är det ju så att långt ifrån alla som kallar sig evangelikala egentligen skulle ställa sig bakom Lausanne-deklarationens teologi. Så att man får vara lite försiktig just med de begreppen av många skäl.
Mm. Ja, men så är det ju. Och desto viktigare blir det också i år då mycket kommer kretsa kring USA-valet och det här stora stödet som många som definierar sig som vita evangelikala har i USA just för Donald Trump. I Sverige har det, som sagt, har det blivit väldigt synonymt med just den amerikanska situationen. Och inte minst på senaste tid så var det ju en dokumentär som sändes på SVT som heter I väntan på Armageddon. På engelska heter den Praying for Armageddon. Och det finns ju mycket i den dokumentären som man kan, som svensk kristen reagera på. Att det finns människor som aktivt hejar på en eskalerad konflikt i Mellanöstern för att man menar att det skulle påskynda Jesu återkomst. Och att man ser kristen tro mer eller mindre, eller rättare sagt USA mer eller mindre som synonymt med en kristen teokratisk stat där kristna ska utöva någon form av herravälde över andra människor. Och det är en stor diskussion som pågår just nu i USA. Man brukar kalla det för kristen nationalism. Och det går ju såklart att ringa in kristen nationalism på det sättet att man i en exkluderande form gentemot andra människor med andra livsåskådningar och religiösa övertygelser. Det är ju någonting som är ytterst problematiskt och som, inte minst vi i Sverige, vi har ju smakat på det här med statskyrka. Vi har ju smakat på det här med förföljelse av religiösa minoriteter. Vi har ju smakat på det här av när det gäller bestraffning av dissidenter som har andra uppfattningar i teologiska spörsmål. Och därför är det ju väldigt oroväckande att det finns de tendenserna i USA. Men när jag såg den här dokumentären, jag har skrivit en text för Timbros webbtidningsmedien, så finns ju samtidigt en viss slagsida där i den dokumentären,
ja, som alla andra så liten heller. Jag menar, det är ju långt ifrån alla politiska evangelikaler och ännu färre teologiska evangelikaler i USA som skulle gå så långt som den här dokumentären, ja, driver saker.
Det är också så att mycket av den teologiska strömningen som just den här dokumentären vill redogöra för är på kraftig tillbakagång i USA. Man brukar kalla den för dispensationalism och just den politiska strömningar mera för dominionism, och den är på stark tillbakagång i USA, i alla fall när man tittar på de etablerade evangelikala kyrkorna och samfunden.
Och man kan ju också se framträdande republikanska politiker och även presidenter som har haft, så att säga, chansen, har ju ändå inte, så att säga, drivit någon slags Armageddon-perspektiv. Nej, i det politiska värvet, så att säga.
Ja, precis. De presidenter och de ministrar som bekänt sig som just evangelikala eller väckelsekristna, om man tänker på George Bush som ett sådant exempel, som den väldigt välkänd nyfrälst president. Och man varnar ju väldigt starkt för honom när han kom till makten. Men han var ju den första republikanska presidenten som öppet talade om en tvåstatslösning. Och innan dess så hade man varnat för Ronald Reagan i början av 80-talet där, ja men, kommer han att leda fram till Armageddon och så vidare. Men det blev ju ingenting av det. Så att även om man kan ha starka synpunkter på Donald Trump och ha väldigt stora frågetecken när det gäller hans, inte minst frågetecken när det gäller hans moraliska och demokratiska syn, så är det inte första gången man i USA varnar för evangelikal tro i politisk form.
Nej, precis. Och det handlar väl framförallt om att få lite perspektiv. Vi som sagt ser ju också med oro på delar av utvecklingen i USA, men en sån här dokumentär ger också en ganska vinklad bild. Och det är lite humor. George Bush sa ju själv att han röstade på Hillary Clinton,
ja, just det.
I förra valet. Så det illustrerar ju att det inte är riktigt så enkelt som vi ofta vill göra det.
Det finns mycket, mycket mer att säga om det. Men jag skriver i den här artikeln som snart kommer ut, så kan man bilda sin egen uppfattning också kring det. Sen är det ju också så att när man tittar på just frågan om evangelikal tro, så läste jag en väldigt intressant artikel i New York Times som verkligen bekräftade den här bilden som i alla fall vi har märkt oftast när det gäller den amerikanska diskussionen, att evangelikalism har blivit mer av en politisk markör, en blivit kulturell och politisk markör väldigt mycket bland de som inte är regelbundna kyrkobesökare än en teologisk identitet. Det är Ruth Graham som är religionsreporter på New York Times som skriver under rubriken Trump is connecting with a different type of evangelical voter. Alltså att Trump kopplar mot en annan sorts evangelikal väljare. Och Ruth Graham, hon är väldigt erfaren religionsreporter, bland annat bakgrund också på Wheaton College, som är ett känt evangelikalt universitet i USA. Hon skriver så här att vara evangelikal kristen i USA brukar betyda att man var regelbunden kyrkobesökare, att man hade ett fokus på frälsning och omvändelse och starka övertygelser när det gäller specifika frågor som till exempel abort. Idag däremot, idag så betraktas det ofta som en kulturell, sorts kulturell och politisk identitet. Ett där kristna uppfattas som en förföljd minoritet, alltså i USA. Och traditionella institutioner betraktas med skepticism och det är Donald Trump har en stark ställning. Och sen går hon vidare till att hänvisa till en undersökning som Pew Research Center gav ut 2021 som visar att vita amerikaner som uttryckte ett starkt stöd för Trump var mer hade börjat identifiera mer, det var mer av dem som hade börjat identifiera sig som evangelikala under hans presidentskap än de som inte hade gjort det. Och artikeln påpekar också att mätningar visar också att det finns någon form av korrelation där lägre gudstjänstbesökare, alltså de som går för inte så ofta i gudstjänster, uttrycker också ett starkare stöd till Trump och hans personlighet. Och du var ju inne på det här förut med att många som betecknar sig som evangelikala inte ens köper Lausanne-deklarationen. Idag finns det ju mätningar av, eller undersökningar som pekar på att det finns de som är buddhister eller muslimer eller judar som samtidigt betecknar sig som evangelikala. Mm. Och det är ju väldigt motsägelsefullt, men det ligger någonting i det när just evangelikalism blir en politisk identitet snarare än en teologisk identitet.
Ja, men verkligen. Så att det är bara bra att vara lite uppmärksam och lite källkritisk när man lyssnar och läser om dessa saker.
Ja, en sån stor fråga rör ju till exempel när man frågar evangelikala kristna eller de som identifierar sig just som evangelikala i USA hur man ser just på Jesus. En stor undersökning som heter State of Theology som utförs med regelbunden basis av en organisation som heter Legionnaire Ministries ställer frågor till den amerikanska befolkningen just när det gäller stora viktiga frågor av den kristna tron, och då försöker man också ringa in det segment som betecknar sig som evangelikala, och då har man ju frågan med Jesus var en stor lärare men han var inte Gud, alltså att hur många håller med om att det påståendet att Jesus inte var Gud men han var en stor lärare. Och bland de som betecknas som evangelikala, om man ju jämför året 2020 så bejakade 30% av de som betecknar sig som evangelikala det påståendet, och 2022 så hade den siffran ökat till 43% av de som betecknar sig som evangelikala. Alltså en stor andel av de som betecknar sig som evangelikala kristna i USA anser att Jesus inte var Gud. Och detta måste man ju säga är en väldigt anmärkningsvärt siffra när det gäller sån grundläggande fråga om Jesu gudomlighet, Jesu identitet. Så det är helt klart det du säger om att vara källkritisk när man hör påståenden om evangelikala kristna i USA som tycker si och så. Sen har det ju hänt massa andra saker på andra sidan Atlanten. I Sverige och i andra delar av Europa så har det ju diskuterats väldigt mycket kring, kring abortfrågan. I Sverige har ju ett antal olika politiska partier lobbat för att vi ska införa aborträtten eller abortlagstiftning eller tillgången till abort i grundlagen. Liberalerna är en av de partierna och nästan alla, egentligen alla politiska partier i riksdagen har uttryckt en liksom ambition av att införa det även på EU-nivå. Men i Frankrike har man nu gjort slag i saken här om veckan.
Ja, men precis. Och Frankrike har ju en historia av att gå före i många såna här liberala reformer och inte minst naturligtvis med sin väldigt uttalade vilja att skilja liksom det religiösa och det sekulära. Trots att det har varit i alla fall tidigare ett starkt katolskt land så har man ju gått väldigt långt ifrån många värderingar förknippat med det. Mm. Och det nya då är att man har skrivit in detta med aborträtt som en rättighet i grundlagen. Och det som är intressant är att man...
Men man skriver inte ordet rätt egentligen.
Nej, precis. Man stöter ju på problem redan där för att juristerna i Frankrike obstruerade och sa att det funkar ju inte att skriva in att man har en rättighet i alla omständigheter som i det här fallet handlar om att ta livet av någon. Visserligen ofödd och inte fullt utvecklad, men det är ändå ett liv som tas. Så då har man konstruerat en annan som formulering av att man har en garanterad frihet att göra abort. Att det så att säga, det får aldrig vara något frågetecken om att man ska ha rätt i den meningen. Men det är klart, även det är ju att lite grann slå knut på sig själv för att Frankrike har ju faktiskt en striktare abortlag än Sverige. Det är 14 veckor man har fri abort.
Ja, precis.
Så vad innebär det med garanterad frihet att göra någonting som du har rätt till då i 14 veckor, men sen har du garanterat ingen rätt till det om det inte finns extraordinära omständigheter. Så att jag tycker bara det är värt att titta på de här juridiska frågorna för det illustrerar lite grann det tragiska med de här besluten, att här har man ju valt en alldeles uppenbart ideologisk väg och ett slags slagordspolitik egentligen. Mm. Men
vad heter det? Han, deras premiärminister Gabriel Attal, han sa att det här är ju en vinst för alla kvinnor. Nu har ni liksom rätt till era kroppar och att det är liksom en dubbelseger för Simone Veil som var den hälsominister på 70-talet som drev igenom just avkriminaliseringen av abort i Frankrike. Och var också en välkänd talman i EU. Men det är också intressant som du säger att efter den 14:e veckan så har man inte längre den här absoluta rätten till ens kropp. Och det är mycket mer strängare än vad vi har i Sverige. Bakgrunden är ju såklart den här att högsta domstolen i USA tog beslutet av att det liksom ska vara upp till de olika delstaterna själva på ett demokratiskt sätt ska avgöra om man ska ha lagstadgad abort eller inte. Nu har ju Frankrike som första land i världen som reaktion på detta och Europa som reaktion på detta infört det i grundlagen. Och som premiärministern sa, det här är ju en dubbel seger just nu för Simone Veil, men jag läste det talet i franska parlamentet som hon höll 1974 innan den lagen abort avkriminaliserades i Frankrike. Hon sa så här bland annat att jag säger detta med hela min övertygelse att abort måste vara ett undantag. Den sista utvägen när det inte finns en lösning för olika situationer. Men hur kan vi tolerera detta utan att förlora dess exceptionella karaktär om vi uppfattas vara ett samhälle som uppmuntrar till det? Mm. Och i dagens öron så låter ju Simone Veil väldigt mycket som en abortkritiker. Undrar om ändå hon hade blivit hårt kritiserad av dem som nu tycks vilja gå i hennes fotspår.
Nej, men det har ju skett en sån oerhört stark utveckling på de här områdena och för mig illustrerar det att man leker med någonting ja, faktiskt med krafter som man inte ska leka med. Och det är klart att man gör det här som en markering mot USA-situationen där. Mm. Det vi ska komma ihåg är att USA har ju flera delstater som har abort i 40 veckor upp fram till graviditeten. Det är ju nästan ofattbart för de flesta svenskar också, att man kan ha en sån lagstiftning. Och då blir det en extra ironi att i Sverige så häcklar man i USA för att man låter delstaterna faktiskt fatta sina demokratiska egna beslut om vilka veckogränser de vill ha. Så att det är helt uppenbart att det är väldigt mycket som är ogenomtänkt i den här debatten, mycket som är symbolpolitik. Och sen finns det ju ändå risk att det här nu kommer sprida sig i Europa med Frankrike då som föregångare. Och det finns ju en annan rättighet som ju har varit väldigt omdiskuterad, men som de facto finns i våra internationella konventioner, och det är samvetsfriheten. Och det har man ju sagt redan nu också i Frankrike, att när man så att säga promotar det här som en mänsklig rättighet, då blir det också naturligtvis ännu lite svårare att hävda samvetsfrihet som abortläkare till exempel.
Och det var ju också någonting som Simone Veil sa i sitt tal 1974, att det ska absolut vara så att sjukvårdspersonal som av etiska eller religiösa skäl känner att de kan inte vara delaktiga i ett abortingrepp, de ska givetvis inte tvingas till det. Det var någonting som Simone Veil tog för givet, och hon beskrev även abort som ett misslyckande, till och med alltså som en tragedi var orden som hon använde. Och just att man nu gör också det till en grundlagsfråga ändrar samtidigt inte den praktiska verkligheten på ett enda dugg i Frankrike. För det finns ju ett enormt stöd bland befolkningen för den existerande abortlagstiftningen. Det finns ingen politisk parti som med säkerhet skulle kunna gå vinnande ut ur ett förslag om att driva igenom ett abortförbud eller abortbegränsning. Till och med Marine Le Pen röstade för den här grundlagsändringen, om jag minns rätt. Så det är lite grann symbolpolitik över det hela, att verkligheten kommer knappast att förändras för den sjukvårdspersonal som nu går till jobbet och utför aborter i Frankrike. Sen är det ju också en viktig diskussion som ju våra kollegor inom den franska evangeliska alliansen vill lyfta fram. Att man nu gör, genom att upphöja tillgången till abort till grundlagen, så gör man ju det synonymt med de värderingar som ska främjas av den franska republiken. Och liksom i Sverige så pågår ju en diskussion kring vad som är franska eller vad som är svenska värderingar. Kommer man kunna ha olika uppfattningar i en svår medicinsk etisk fråga för väldigt många människor? Det är en av de invändningarna man har mot den här omröstningen.
Ja, det känns ju som en tyvärr talande bild för hela vår tid, att man som sagt gör symbolpolitik av komplexa frågor, och till och med i grundlagsfrågor som borde vara extremt noggrant med både juridik och filosofi. Det är helt enkelt inte genomtänkt. Jag tänker det tas mycket om populism, och då än en gång så pekar man gärna finger åt högerkrafter, och det har jag i sig inget att invända mot, att det finns mycket populism det här, men det här är ju en annan form av populism. Det är ogenomtänkt, det ska elda massorna och det är faktiskt så att det här har aldrig varit en mänsklig rättighet. Det strider mot den grundläggande läkaretiken att ta ett påbörjat liv, och vi kan problematisera abort från olika håll, och det är ingen tvekan om att det finns gott om nyanser i de här frågorna. Men en sån här typ av politiska processer förnekar ju snarast de nyanserna, och det är faktiskt inte värdigt en viktig rättsstat som Frankrike. Och det skulle inte vara värdigt för Sverige heller om vi hamnar i det läget framöver.
Och de förslagen som nu också kommer kring att göra, liksom sprida abortlagstiftning på EU-nivå, känns, det finns ju en risk där för Sveriges del, eller för den politiska majoriteten i Sveriges del, att det här kan få ett enormt bakslag. För det konservativa syd i Europa är ju inte så pigga på att anamma svensk abortlagstiftning. Och att det finns ju en poäng i att inte göra de här frågorna till EU-fråga. Det var en av de sakerna som ju Lars Adaktusson blev utskälld för i media, för när man menade att han röstade mot abort, men han menade snarare att jag röstar för att den här frågan inte hör hemma på EU-nivå. För vad skulle såklart hända om konservativa Italien eller andra länder i södra Europa säger nej, men vi vill att vår hållning i de här medicinsk-etiska frågorna ska bli svensk politik.
Det är ganska många så kallade mjuka frågor, eller för den delen arbetsrättsliga frågor och annat som de flesta länder har ett intresse av att hålla på nationell nivå. Så att även här öppnar man ju en låda man inte vill ha öppen. Och det illustrerar bara än en gång att det här är inte genomtänkt. Men vi får väl leva med det, att det här är en förvirrad tid. Men då kan ju lite klassisk god evangelikal teologi vara ett ljus i mörkret som faktiskt ger lite riktning och ger lite stadga, och som tror på eviga både värden och sanningar. Och Lausanne-deklarationen kan ju vara ett underlag för sådana samtal, tänker jag. Även om det inte specifikt uttalas i abortfrågan, så ger det en grund för hur vi bygger en hel världsbild. Och här har vi ett exempel på en världsbild som inte hänger ihop, där man så att säga dyrkar frihet för frihetens skull, men inte har tänkt igenom det filosofiska bakom, vilka konsekvenser det får för en kultur som börjar hylla, i det här fallet, avslutandet av liv. Men som kristna, och både, tänker jag, evangelikal kristen och som kristen rent generellt, så är jag ju självklart kallad att stå för en livets kultur och göra också allt jag kan för att det ska bli så få som känner att de behöver avsluta sina graviditeter som möjligt.
Mm. Ja, det finns ju mycket mer att säga kring dessa frågor och andra saker som vi har diskuterat, och nu börjar det dags att avsluta det här avsnittet av podden Second Opinion. Tack så mycket att ni har lyssnat.
Yes.
The Swedish Evangelical Alliance. Christian faith out in the open.